Kapitel 1. Från Paulus, utvald av Gud och utsänd av Jesus Kristus, och från broder Sostenes, till de kristna i Korint, som är inbjudna av Gud att vara hans folk och utvalda för Kristus Jesus, tillsammans med alla kristna överallt, alla som tillber vår Herre Jesus Kristus. Nåd och frid från Gud vår far och Herren Jesus Kristus. Jag tackar Gud varje dag för allt det underbara som han har gett er, nu när ni tillhör Kristus. Nu lever ni ett innehållsrikt liv. Gud har gett er en andlig kunskap och ni kan både förstå sanningen och ge uttryck för den. Allt det jag lovar att Kristus kan göra har nu skett, eftersom er bekännelse är klar och tydlig. Nu upplever ni all hans godhet och välsignelse. Ni har fått del av alla andliga gåvor och all kraft för att göra hans vilja, medan ni väntar på att Herren Jesus Kristus ska komma tillbaka. Och han ska ge er det stöd och den fasthet ni behöver, ända tills han kommer tillbaka, så att ni kan vara fria från synd och skuld den dagen. Ja, det vill Gud göra, för han håller alltid vad han har lovat, och han har själv inbjudit er till denna underbara vänskap med sin son, Jesus Kristus, vår Herre. Men, kära bröder, jag ber er i vår Herres Jesu Kristi namn att se till att ni är eniga så att inte församlingen splittras. Ni måste vara överens och ha samma målsättning. Några av dem som bor i Kloes hus har nämligen berättat för mig om era diskussioner, kära bröder. En del av er säger, jag följer Paulus. Andra att de håller på Apollos eller Petrus, och några menar att de bara är Kristi enda sanna efterföljare. Vad menar ni egentligen? Skulle Kristus vara delad? Inte har väl jag, Paulus, dött för era synder? Har några av er blivit döpta i mitt namn? Nu är jag tacksam för att jag inte har döpt någon av er, förutom Crispus och Gaius. Ingen kan komma på tanken att jag har försökt att bilda något nytt och starta en Paulus-församling. Ja, jag har visst döpt Stefanas familj också. Jag kan inte påminna mig att jag har döpt någon annan. Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att predika de goda nyheterna. Och jag gör det så enkelt som möjligt utan djupsinniga ord och logiska förklaringar. Det finns ingen anledning att späda ut den enorma kraft som finns i det enkla budskapet om Kristi kors. Visst låter det galet för dem som är på väg mot undergången att Jesus skulle kunna rädda dem genom att han blev avrättad på ett kors. Men vi som är frälsta och är på rätt väg upplever Guds kraft i detta budskap. För Gud säger, jag kan göra om intet alla genomtänkta och förnuftiga frälsningsplaner av människor, hur förståndiga och visa de än tycks vara. Vad ska vi då säga om alla dessa visa och lärda, dessa lysande debattörer i denna världens stora frågor? Har inte Gud gjort klart att deras visdom är nonsens? Gud har nämligen i sin vishet ordnat det så att världen aldrig ska kunna finna Gud genom mänskligt skarpsinne. Bara de kan bli frälsta som accepterar enkelheten i Guds budskap. För judarna är det svårt, eftersom de vill ha ett tecken från himlen som bevis för att det som predikas är sant. För grekerna är det inte heller lätt. De tror bara det som överensstämmer med deras filosofi och alltså verkar förnuftigt enligt deras uppfattning. Judarna tar avstånd från budskapet om Kristus, som har dött för att rädda dem, och grekerna säger att allt sammans är nonsens. Men Gud öppnar ögonen på dem som accepterar Guds väg till frälsning. För dem blir den korsfäste Kristus både kraft och vishet, vare sig de är judar eller inte. Denna Guds dårskap är mycket visare än de klokaste mäns djupsinniga planer, och Gud är i sin svaghet, Kristus som dör på korset, mycket starkare än någon människa. Lägg märke till detta bland er själva, kära bröder. Det är inte många av er som har hög utbildning, inflytande i samhället eller kommer från en förnäm familj. Istället har Gud medvetet valt att använda sig av dem som inte har något att komma med, för att de människor som världen räknar med ska komma i skuggan. Han har valt en plan som världen ser ner på och förlöjligar, just för att tillintetgöra de som tror att de är något. Ingen ska någonsin kunna skryta med något inför Gud. För det är bara tack vare Gud som ni har liv i Kristus Jesus. Genom vår gemenskap med honom har vi tillgång till Guds egen vishet, rättfärdighet och helighet. Jesus offrade sig själv för oss och köpte oss därmed fria. Som skriften säger, om någon vill skryta så ska han bara skryta med vad Herren har gjort. Kapitel 2. Kära bröder. Inte ens när jag första gången kom till er använde jag mig av en elegant framställning eller kom med märkvärdiga tankar för att berätta för er om Guds budskap. Jag beslutade nämligen att jag bara skulle tala om Jesus Kristus och hans död på korset. Mitt budskap var så enkelt att jag kände mig rädd och ängslig. Det innehöll inte en massa vältalighet och mänsklig visdom, men den helige andes kraft fanns i mina ord och bevisade för dem som lyssnade att budskapet kom från Gud. Jag gjorde detta därför att jag ville att er tro ska vara fast grundad på Gud och inte på någon människas stora tankar. Men när jag är bland mogna kristna talar jag den djupa vishetens ord. Det är inte den visdom som hör till denna världen och inte av det slag som tilltalar denna världens stora män som är på väg till sin undergång. Våra ord är visa därför att de kommer från Gud. Guds plan som tidigare var okänd för oss, fastän den hade utformats till vår hjälp innan världen skapades, ska enligt hans beslut föra oss in i himlens härlighet. Denna världens stora män har inte förstått denna plan. Om de hade gjort det skulle de aldrig ha korsfäst härlighetens herre. Det är detta skriften menar när den säger att ingen människa har någonsin sett, hört eller ens kunnat föreställa sig vilka underbara saker Gud har förberett åt dem som älskar Herren. Men vi känner till allt detta eftersom Gud har sänt sin ande för att tala om det för oss. Och hans ande utforskar och visar oss alla i Guds djupaste hemligheter. Ingen kan egentligen veta hur någon annan tänker eller verkligen är utom den personen själv. Och ingen kan känna Guds tankar utom Guds egen ande. Och Gud har faktiskt gett oss sin ande, inte världens ande, för att vi ska kunna förstå hans tankar och de underbara fria gåvor av nåd och välsignelse som han har gett oss. När vi har berättat för er om dessa gåvor har vi till och med använt samma ord som den helige ande använde, inte ord som vi som människor skulle välja. Vi använder alltså den helige andes ord för att förklara hans sanningar. Den människa som inte har anden kan inte förstå och kan inte ta emot de tankar från Gud som den helige ande ger. De låter oförnuftiga eftersom bara de som har den helige ande inom sig kan förstå dem. För alla andra är det helt ofattbart. Men den andliga människan har insikt i allt och det oroar och förbryllar världens människor som inte förstår vad det är frågan om. Men hur skulle de kunna det? De har ju aldrig lärt känna Herrens tankar eller talat med honom om dem eller genom bönen satt Guds händer i rörelse. Men hur ofattbart det än kan verka så har faktiskt vi kristna inom oss del av samma sinne och tankar som Kristus själv. Kapitel 3. Kära bröder, nu har jag talat till er som till nyomvända kristna, som ännu delvis är kvar i sitt gamla livsmönster. Jag kan inte tala till er som jag skulle göra till mogna kristna, som är fyllda av anden. Jag har varit tvungen att mata er med mjölk och inte med fast föda, eftersom ni inte kan smälta något kraftigare. Ja, än idag måste ni fortfarande ha mjölk, för ni är fortfarande bara kristna spädbarn som i första hand lyder era egna önskningar och inte Guds. När ni är avundsjuka på varandra och delar upp er i grupper bevisar inte det att ni fortfarande är barn som vill ha sin egen vilja fram. Ni handlar faktiskt som människor som inte alls tillhör Herren. Ni grälar om vem som är störst av Apollos och mig och splittrar därigenom församlingen. Visar inte detta hur lite ni har vuxit i Herren? Men vem är egentligen Apollos eller Paulus? Jo, vi är tjänare som har fört er till tro, var och en med den gåva han har fått av Herren. Min uppgift var att så trons säd. Apollos uppgift var att vattna den. Men det var Gud, inte vi, som såg till att den växte i er. Den person som planterar eller vattnar är inte speciellt viktig. Men Gud är viktig, eftersom han är den som får det att växa. Den som sår och den som vattnar arbetar tillsammans, med samma mål, även om var och en kommer att belönas för sin insats. Vi är bara Guds medarbetare. Ni är Guds trädgård, inte vår. Ni är Guds byggnad, inte vår. Gud har i sin godhet lärt mig att bli en skicklig byggmästare. Jag har lagt grunden och Apollos har byggt vidare på den. Men den som bygger på grunden måste vara mycket noggrann. För ingen kan någonsin lägga någon annan verklig grund än den som redan finns, Jesus Kristus. Men det finns olika slags material som man kan bygga med på den grunden. En del använder guld, silver och ädelsten. Andra bygger med stickor och strån. På domens dag kommer byggnadsmaterialet att prövas av Kristus. Vars och ens arbete ska prövas som av eld, så att alla kan se om det är av bestående värde eller inte. Då kommer varje arbetare som har byggt på grunden med rätt material och vars arbete fortfarande består att få sin belöning. Men om huset han byggt brinner ner blir det en stor förlust för honom. Han själv kommer att bli räddad, men som en människa som räddas ur ett brinnande hus utan att få något med sig. Förstår ni inte att ni alla tillsammans är Guds hus och att Guds ande bor bland er i sitt hus? Om någon förstör Guds hus kommer Gud att förgöra honom, för Guds hus är heligt och rent och ni är detta hus. Sluta lura er själva. Om ni tycker att ni är klokare än alla andra så är det lika bra att ni slutar att räkna med den kunskapen så att ni kan lämna plats för den sanna visdomen från Gud. För denna världens visdom är dårskap för Gud. Och det står i Jobs bok att Gud använder människans eget skarpsinne för att fånga henne. Hon snubblar över sin egen visdom och faller. I Saltaren får vi reda på att Herren helt och fullt känner till hur det mänskliga sinnet resonerar och hur galet och värdelöst det är på egen hand. Skryt därför inte över sådant som ni redan lärt er av människor, för Gud har redan gett er all den kunskap i världen som betyder något. Han har gett er Paulus, Apollos och Petrus. Han har gett er livet. Ja, till och med makt över döden. Han har gett er allt det närvarande och allt det som ska komma. Allt tillhör er och ni tillhör Kristus och Kristus tillhör Gud. Kapitel 4. Ni ska därför se på Apollos och mig som Kristi tjänare, som förmedlar Guds välsignelser genom att förklara Guds hemligheter. Det viktigaste för en tjänare är att göra precis vad hans herre säger till honom. Kan man säga det om mig? Har jag varit en tjänare? Nåja, jag bryr mig inte om vad ni tänker i det fallet, eller vad någon annan tänker. Jag litar inte ens på mitt eget omdöme när det gäller detta. Mitt samvete är rent, men inte ens det är ett slutgiltigt bevis. Det är Herren själv som måste granska mig och avgöra det. Se därför till att ni inte drar förhastade slutsatser om någon enda människa. Vänta tills Herren återvänder. Då ska han ställa oss fram i ljuset, så att alla kan se precis hur var och en av oss har det i djupet av vårt innersta. Då får alla veta med vilka motiv vi har arbetat för Gud. Då ska Gud ge var och en det beröm som han förtjänar. Jag har använt mig och Apollos som exempel för att visa att ni inte får följa människor. Ni får inte berömma er mer av den ene av lärarna än av den andra. Varför är ni så stolta? Vad har ni som inte Gud har gett er? Och om allt ni har kommer från Gud, varför handlar ni då som om ni är så betydelsefulla och som om ni hade uträttat något av er själva? Ni tycks tro att ni redan har all den andliga mat ni behöver. Ni är mätta och andligt nöjda som rika kungar på era troner och har det långt bättre än vi. Jag önskar verkligen att ni redan satt på era troner så att vi fick sitta där tillsammans med er. Men tyvärr har den tiden inte kommit än då vi ska regera tillsammans. Ibland tror jag att Gud har satt oss apostlar sist i raden. Jag känner mig som en av fångarna som väntar på avrättning och som visas upp i slutet av segrarens triumftåg, uttittad av både människor och änglar. Tron har gjort Paulus och Apollos till dårar, säger ni. Men naturligtvis är ni själva visa och förståndiga kristna. Vi är svaga, men det är inte ni. Er tänker man väl om, medan man skrattar åt oss. Vi får gå hungriga och törstiga. Vi har inte ens tillräckligt med kläder för att hålla oss varma. Vi blir skickade hit och dit. Några egna hem har vi inte. Vi arbetar hårt med våra händer för att förtjäna vårt uppehälle. Vi välsignar dem som förbannar oss. Vi har tålamod med dem som sårar oss. Vi svarar vänligt när man talar illa om oss. Hela tiden har vi behandlats som om vi bara var till besvär. Och det skulle vara enklast att vara av med oss. Jag skriver inte detta för att få er att skämmas, utan för att varna er och ge er råd, kära barn. För även om ni har 10 000 andra som undervisar er om Kristus, så har ni ändå inte många fäder. Det var jag som blev er far i Jesus Kristus. Jag var den första som berättade för er om honom och som fick er att ta emot honom. Jag ber er att ta mig till föredöme. Det egentliga skälet till att jag sänder Timoteus till er är att hjälpa er att göra detta. För han är en av dem som jag har vunnit för Kristus. Ett älskat och pålitligt Guds barn. Han kommer att påminna er om hur jag undervisar i alla de församlingar som jag besöker. Jag vet att några av er har blivit högfärdiga och tror att jag är rädd för att komma och ta itu med er. Men jag ska komma, och det är snart, om Herren tillåter mig. Och då ska jag ta reda på om dessa högfärdiga människor bara är stora i orden eller om de verkligen har Guds kraft. Guds rike är inte bara ord, det är att leva i Guds kraft. Vilket väljer ni? Ska jag komma med straff och tillrättavisning? Eller ska jag komma med stilla kärlek och mildhet? Kapitel 5. Så måste jag ta upp en annan sak. Det påstås att det hos er förekommer synd av sådant slag som man aldrig annars hör talas om. Ni har en man i er församling som har ett sexuellt förhållande med sin fars hustru. Och ni är ändå så präktiga, så andliga. Varför sörjer ni inte och skäms och ser till att ni utesluter denne man ur er gemenskap? Även om jag inte är hos er. så har jag tänkt mycket på detta. Och i Herrens Jesu Kristi namn har jag redan beslutat vad som ska göras, precis som om jag vore hos er. Kalla samman församlingen. Herrens Jesu kraft kommer att vara med er när ni träffas, och jag ska vara med er där i anden. Ni ska be den här mannen lämna församlingsgemenskapen och överlämna honom i Satans händer för att han ska bli straffad i hopp om att hans själ ska räddas när vår Herre Jesus Kristus återvänder. Det är fruktansvärt att ni skryter med er renhet och ändå låter sådana här saker fortsätta. Förstår ni inte att om bara en enda människa tillåts att leva i synd så kommer snart alla att angripas? Avlägsna denna mans inflytande så att ni kan förbli rena. Kristus, Guds lam, har slaktats för oss. Låt oss därför fira högtid och växa och starkare i det kristna livet och helt och hållet lämna bakom oss det gamla livet med dess hat och ondska. Ja, låt oss fira med hederns och uppriktighetens och sanningens rena bröd. När jag tidigare skrev till er uppmanade jag er att inte umgås med ogudaktiga människor. Men när jag sa detta menade jag inte de som inte är kristna. Det är ju inget anmärkningsvärt att de lever i sexuella synder eller är bedragare, tjuvar och avgudadyrkare. Ni kan inte leva här på jorden utan att möta sådana människor. Vad jag menade var att ni inte ska ha gemenskap med någon som påstår sig vara kristen och ändå gör allt detta som jag nämnde eller annat som är oacceptabelt för en kristen. Ät inte ens tillsammans med en sådan. Det är inte vår uppgift att döma de som står utanför, men det är verkligen vår uppgift att döma och kraftfullt ta itu med de som är församlingsmedlemmar och som syndar på dessa sätt. Endast Gud är domare över dem som står utanför, men ni själva måste ta itu med denne man och utestänga honom från er gemenskap. Kapitel 6. Hur kommer det sig att ni, när ni har något emot en annan kristen, drar honom inför rätta och ber en världslig domstol avgöra fallet, istället för att ta upp det inför kristna bröder? Vet ni inte att vi kristna en dag ska döma och styra världen? Varför avgör ni då inte dessa småsaker bland er själva? Vi ska döma själva änglarna i himlen, då bör vi väl klara av vardagliga tvister. Varför går ni då till domare som står utanför församlingen och som inte ens är kristna? Ni borde skämmas. Finns det ingen i församlingen som är vis nog att vara skiljedomare? Istället stämmer en kristen sin broder i Kristus och anklagar honom inför dem som inte är kristna. Att överhuvudtaget anklaga varandra är ett nederlag för er som kristna. Varför inte bara acceptera att bli illa behandlade och lämna saken så? Det är mycket mer hedrande för Herren om ni avstår er rätt när ni blir bedragna. Men istället är det ni som handlar fel och bedrar andra. Ja, till och med era egna bröder. Vet ni inte att de som handlar på det sättet inte har någon del i Guds rike? Bedra inte er själva. Ingen som tillber avgudar, är otrogen i sitt äktenskap eller ägnar sig åt sexuella perversiteter kommer att få någon del i Guds rike. Inte heller tjuvar och rånare, giriga människor, drinkare och förtalare. Det fanns en tid när några av er levde på det sättet, men nu har ni tvättats rena från era synder. Ni har helgats och han har tagit emot er på grund av vad Herren Jesus Kristus och Guds ande har gjort för er. Jag kan göra vad jag vill, om Kristus inte har förbjudit det. Men en del av det som är tillåtet är definitivt inte lämpligt. Särskilt om jag tror att det kan få ett sådant grepp om mig att jag inte lätt kan sluta när jag vill. Gud har gett oss aptit för mat och en mage att smälta den med. Men det betyder inte att vi ska ägna ätandet mer uppmärksamhet än nödvändigt. För en dag kommer Gud att ta bort både magar och mat. Kroppen är inte skapad för missbruk av sexualdriften eller någon annan naturlig drift, utan avsedd för att ära och tjäna Herren. Och Gud ska låta våra kroppar uppstå från de döda genom samma kraft som uppväckte Herren Jesus Kristus. Förstår ni inte att era kroppar faktiskt är delar av Kristus och lämmar i hans kropp? Ska jag då ta en del av Kristus och förena honom med en prostituerad? Aldrig. Vet ni inte att den som förenar sig med en prostituerad blir en del av henne och hon blir en del av honom? I skriften säger nämligen Gud att i hans ögon blir de två en person. Men om ni ger er själva åt Herren så är ni och Kristus förenade till en andlig enhet. Det är därför som jag säger att ni ska hålla er borta från sexuell omoral. Ingen annan synd skadar kroppen mer. Ni syndar mot er egen kropp. Har ni ännu inte lärt er att er kropp är den helige andes hus, den ande som Gud gav er och att han bor i er? Er egen kropp tillhör inte er själva. Gud har köpt er för ett högt pris. Låt därför varje del av er kropp få tjäna till Guds ära eftersom han äger den. Kapitel 7. Nu kommer vi till de frågor ni ställde i ert brev. Mitt svar lyder, om ni inte gifter er så är det bra. Men oftast är det bäst att vara gift och att varje man har sin egen hustru och att varje kvinna har sin egen man. Annars kan ni falla tillbaka i synd. Mannen bör ge sin hustru allt som tillhör hennes rätt som gift kvinna och hustrun bör göra detsamma för sin man. Den som gifter sig har nämligen inte längre total bestämmande rätt över sin egen kropp. För mannen äger då också hustruns kropp och hon har del i sin makes kropp. Vägra därför inte varandra äktenskapets rättigheter. Det enda undantaget från denna regel är om en man och hustru vill hålla sig ifrån varandra under en viss tid för att mera ostört ägna sig åt bönen. Efter denna tid bör de vara tillsammans igen så att Satan inte får en chans att fresta dem på grund av deras brist på självbehärskning. Jag säger inte att ni måste ingå äktenskap, men ni får gärna göra det om ni så vill. Jag önskar att alla kunde klara sig utan att gifta sig som jag gör, men vi är inte alla lika. Gud ger en del gåvan att vara äkta män eller att vara hustrur. Andra ger en gåvan att vara lyckligt ogifta. Därför säger jag till er som inte är gifta och till änkorna. Det är bättre att förbli ogifta om ni kan det, precis som jag är. Men om ni inte kan, så gift er. Det är bättre att gifta sig än att brinna av åtrå. Till er som är gifta har jag en befallning, inte bara ett önskemål. Det är inte en order från mig. Herren själv har befallt det. En hustru får inte lämna sin man, men om hon ändå gör det måste hon antingen leva ogift eller gå tillbaka till honom. Inte heller får en man skilja sig från sin hustru. Här skulle jag vilja göra ett tillägg, men det är mitt eget och inte en direkt befallning från Herren. Om en kristen man har en hustru som inte är kristen, men som vill stanna hos honom i alla fall, får han inte lämna henne eller skilja sig från henne. Och om en kristen kvinna har en man som inte är kristen, och han vill att hon ska stanna hos honom, så får hon inte lämna honom. För den man som inte är kristen kan kanske med sin troende hustrus hjälp bli kristen. Och hustrun som inte är troende kan med sin troende mans hjälp bli kristen. Också för barnen är ju detta det bästa, eftersom de då blir inneslutna i den kristna gemenskapen. Men om mannen eller hustrun som inte är kristen gärna vill lämna äktenskapet så är det tillåtet. I sådana fall ska inte den troende mannen eller hustrun kämpa för att den andra ska stanna kvar, för Gud vill att vi ska leva i frid och harmoni. Det finns nämligen ingen garanti för en kristen man eller hustru att den andra parten blir omvänd genom att stanna kvar i äktenskapet. En allmän regel är att var och en bör fortsätta sitt liv i den ställning man var när Gud kallade. En man som till exempel redan har gått igenom den judiska omskärelseceremonin innan han blev en kristen behöver inte oroa sig för det. Och om han inte har blivit omskuren förut ska han inte göra det nu. Det har ingen betydelse för en kristen om han har gått igenom den ceremonin eller inte. Men det är av avgörande betydelse att han gör Guds vilja och håller Guds bud. Normalt bör en person fortsätta med det arbete som han höll på med när Gud kallade honom. Är du kanske slav? Låt inte det oroa dig. Men om du får en chans att bli fri så ska du naturligtvis ta den. Som slav kan du glädja dig åt att Kristus har gjort dig fri från syndens fruktansvärda kraft. Om du däremot är en fri man, så kom ihåg att du nu är Kristi slav. Kristus har köpt dig och betalat för dig, och därför tillhör du honom. Du är inte längre bunden till människor och deras makt över dig. Därför, kära bröder, vilken ställning en person än har när han blir en kristen, så bör han stanna i den, för nu är Herren med och hjälper honom. Nu ska jag försöka svara på er andra fråga. Vad ska vi säga om flickor som ännu inte är gifta? Ska de tillåtas att gifta sig? Mitt svar är inte en order från Herren. Men i sin godhet har han gett mig vishet och jag ska med glädje säga er vad jag tycker. För närvarande är vi kristna, genom förföljelserna mot oss, utsatta för stora faror, även livsfara. I sådana tider tror jag att det är bäst att förbli ogift. Om man redan är gift ska man naturligtvis inte skilja sig, men det finns ingen anledning att rusa in i ett äktenskap just nu. Om ni män ändå bestämmer er för att gifta er nu är det inget fel i det. Och om en flicka gifter sig i en tid som den här så är det heller ingen synd. Men äktenskapet kommer att föra med sig extra problem som jag önskar att ni inte skulle behöva möta just nu. Det är viktigt att komma ihåg att den tid som är kvar är mycket kort och våra tillfällen att arbeta för Herren är begränsade. Därför bör de som har hustrur försöka att vara så fria som möjligt. Lycka eller sorg eller rikedom får inte hålla någon borta från att arbeta för Herren. De som har ständig kontakt med allt som världen erbjuder ska tänka på att de inte kan behålla något av detta, för världen och dess nuvarande system kommer snart att försvinna. Jag vill att ni ska vara fria från oro i allt ni gör. En ogift man kan använda sin tid till att arbeta för Herren och tänka på hur han ska göra Herrens vilja. En gift man har inte riktigt samma förutsättningar. Han måste tänka på hem och familj och på sin hustrus bästa. Hans uppmärksamhet blir splittrad. En flicka som gifter sig möter samma problem. Som ogift kan hon uteslutande ägna sig åt Herren i allt hon är och gör. Men en gift kvinna måste tänka på mycket annat. Framförallt vad hushållet kräver och vad hennes man sätter värde på. Jag säger det här för att hjälpa er och inte för att begränsa er frihet. Jag vill att ni ska göra det som hjälper er att tjäna Herren bäst så att ni helt och fullt kan ge honom all uppmärksamhet. Men om någon känner att han vill gifta sig därför att han inte kan behärska sina begär, så handlar han rätt. Han syndar inte. Han bör gifta sig. Om en man å andra sidan har viljekraft nog att inte gifta sig och besluta sig för att inte göra det, så har han fattat ett gott beslut. Den person som gifter sig handlar väl, men den person som inte gifter sig handlar ännu bättre. Hustrun är en del av mannen, så länge han lever. Om hennes man dör så kan hon gifta sig igen, men då får hon endast gifta sig med en kristen. Men min uppfattning är att hon kommer att vara lyckligare om hon inte gifter sig igen. Och jag tror att jag ger er råd genom Guds ande när jag säger detta. Kapitel 8. Så gäller det frågan om man ska äta det kött som har offrats till avgudar. Här tycker tydligen alla att just deras svar är det enda rätta. Men det räcker inte med kunskap. Det fordras också kärlek för att bygga upp församlingen. Om någon tror att han sitter inne med alla svaren, så visar han bara sin okunnighet. Men en person som verkligen älskar Gud är öppen för Guds kunskap. Vad ska vi nu säga om denna fråga? Ska vi äta kött som offrats till avgudar? Vi vet alla att en avgud inte är någon gud och att det bara finns en enda gud. Enligt en del människor finns det många gudar både i himlen och på jorden. Men vi vet att det bara finns en gud, Fadern, som har skapat allting och gjort oss till sina egna. Och en Herre, Jesus Kristus, genom vilken allt blivit till, också vi och det liv vi har i honom. Men en del kristna förstår inte detta. I hela sitt liv har de varit vana vid att tänka på avgudar som levande varelser och har trott att det kött som offrats till avgudarna verkligen offrats till levande gudar. När de äter sådan mat oroar de därför och stör deras ömtåliga samveten. Gud bryr sig inte om vi äter sådan mat eller inte. Vi förlorar inget på att låta bli och vi vinner inget på att äta den. Men var försiktig när du utnyttjar din frihet att välja, så att du inte får någon kristen bror med känsligare samvete än du att synda. Det kan nämligen hända att någon som är i motsats till dig tycker det är fel att äta offerkött får se dig äta i en tempelrestaurang. Då blir han modig nog att också göra det, även om han hela tiden tycker det är fel. Eftersom du vet vad som är rätt, bär du också ansvaret för den skada du vållade din bror med det ömtåliga samvetet. Kristus har dött för honom också. Ni syndar mot Kristus när ni syndar mot en bror och uppmuntrar honom att göra något som han tycker är fel. Om jag genom att äta kött som är offrat till avgudar får någon att synda, vill jag därför inte äta en enda bit av det så länge jag lever, för jag vill inte göra honom så illa. Kapitel 9. Jag är apostel, en Guds budbärare och inte ansvarig inför någon människa. Jag tillhör dem som verkligen har sett Jesus, vår Herre, med mina egna ögon. Och era förvandlade liv är resultatet av mitt intensiva arbete för honom. Om jag inte är en apostel enligt andras uppfattning, så är jag det ändå verkligen för er. För ni har blivit vunna för Kristus genom mig. Så blir mitt svar till dem som ifrågasätter mina rättigheter. Eller har jag inga rättigheter alls? Kan jag inte göra anspråk på samma förmåner som de andra apostlarna har, när de är gäster i era hem? Om jag hade en hustru och hon var troende, skulle då inte jag kunna ta henne med på mina resor, precis som de andra lärjungarna och Herrens bröder och Petrus gör? Och måste enbart Barnabas och jag fortfarande arbeta för vårt uppehälle, medan ni ger underhåll åt alla de andra? Inte måste en soldat i armén betala sina egna utgifter. Och har ni någonsin hört om en lantbrukare som skördar sin säd och inte har rätt att äta något av den? Inte förbjuder man väl den herde som tar hand om fårjorden och getterna att dricka något av mjölken? Och jag citerar inte bara människors uppfattning av vad som är riktigt. Jag säger det vad Guds lag befaller. För i den lag som Gud gav till Mose sa han att man inte får sätta munkorg på oxen så att han inte kan äta av det vete han tröskar. Tror ni att Gud bara tänkte på oxarna när han sa detta? Tänkte han inte också på oss? Naturligtvis gjorde han det. Han sa det här för att visa oss att kristna arbetare ska ha betalt av dem som de hjälper. De som plöjer och tröskar har rätt att vänta sig en del av skörden. Vi har planterat en god andlig säd i era själar. Är det allt för mycket begärt att vi i gengäld får mat och kläder? Ni ger det till andra som undervisar er. Och det bör ni göra. Men borde inte vi ha en ännu större rätt till detta? Ändå har vi aldrig bett om denna rättighet, utan klarar vårt uppehälle utan er hjälp. Vi har aldrig krävt betalning av något slag, av rädsla för att ni då skulle bli mindre intresserade av vårt budskap, de goda nyheterna om Kristus. Vet ni inte att Gud uppmanade de som arbetade i hans tempel att ta av den mat som fördes dit som gåvor till honom? Och de som arbetar vid Guds altare får en del av den mat som förs dit för att offras till Herren. På samma sätt har Herren bestämt att de som förkunnar de goda nyheterna ska få sitt uppehälle av de som tar emot dem. Jag har ännu inte utnyttjat denna rättighet. Och jag skriver inte det här för att antyda att jag tänker börja med det nu. Jag skulle faktiskt hellre dö av hunger än förlora den tillfredsställelse jag får av att predika utan lön. Min uppgift att föra ut det glada budskapet är ingen uppoffring. Jag skulle inte kunna sluta än som jag ville. Då skulle jag bli fullkomligt olycklig. Dessutom är det faktiskt Guds order till mig. Om jag erbjöd mina tjänster av min egen fria vilja skulle Herren ge mig en särskild belöning. Men situationen är inte sådan. För Gud har valt ut mig och gett mig detta andliga uppdrag. Därför har jag inget val. Vad får jag då för lön? Glädjen av att förkunna de goda nyheterna utan kostnad för någon och utan att göra anspråk på mina rättigheter är lön nog. Detta har en stor fördel med sig. Jag är inte tvungen att lyda någon därför att han betalar min lön. Jag har av egen vilja och för min egen tillfredsställelses skull blivit en tjänare åt alla för att jag ska vinna dem för Kristus. När jag är tillsammans med judar är jag som en av dem, för att de ska lyssna och vinnas för Kristus. När jag är tillsammans med sådana som följer vissa judiska seder och bruk diskuterar jag inte, även om jag inte håller med dem, eftersom jag vill hjälpa dem. När jag är tillsammans med andra än judar håller jag med dem så mycket jag kan som kristen, naturligtvis utan att kompromissa med min övertygelse. Genom att vara förstående mot dem kan jag vinna deras förtroende och på så sätt också hjälpa dem. När jag är tillsammans med sådana vars samveten lätt oroar dem försöker jag förstå hur de tänker. Resultatet blir att de är villiga att låta mig hjälpa dem. Ja, hur den en person än är försöker jag finna något gemensamt med honom. Så att han låter mig berätta om Kristus och jag får ge honom en chans att ta emot frälsningen. Jag gör detta för att få dela med mig av det glada budskapet till dem och för den välsignelse jag själv får när jag ser dem komma till Kristus. I en löpartävling springer alla, men bara en vinner. Löp därför ditt lopp med sikte på att vinna. Du kanske måste säga nej till mycket som kan hindra dig från att göra ditt bästa. En brottare kämpar sin hårda kamp bara för att vinna ett sidenband eller en silverbägare. Men vi kämpar för en himmelsk lön som aldrig förlorar sitt värde. Därför springer jag hela loppet med målet för ögonen. Jag kämpar för att vinna. Jag skuggboxar inte. Jag leker inte. Liksom brottaren tyglar jag min kropp, tränar hårt och tvingar den att göra vad jag vill istället för vad den själv vill. Annars är jag rädd för att jag som utmanat andra att delta i tävlingen själv inte blir uttagen vid det avgörande provet. Kapitel 10. Kära bröder, vi får aldrig glömma vad som hände med israeliterna i öknen för länge sedan. Gud ledde dem genom att sända ett moln som gick framför dem och han förde dem alla tryggt och säkert genom Röda havets vatten. Detta skulle kunna kallas deras dop. De döptes både i havet och i molnet till Moses efterföljare. Dopet var ett erkännande av hans ledarskap. Genom ett dagligt under fick de mat att äta och vatten att dricka där i öknen. De drack vatten som Kristus gav dem. Kristus var med dem och med honom alla hans övernaturliga resurser. Trots allt detta lydde de flesta av dem ändå inte Gud och de dog i öknen. Den läxan ger oss en varning om att vi inte får dras och lockas att göra det onda och att tillbe avgudar som en del av dem gjorde. Skriften säger oss, människorna satt ner för att äta och dricka och reste sig sedan för att dansa omkring guldkalven. En annan läxa för oss är det som hände när några av dem var otrogna med andra mäns hustrur och 23 000 föll ner döda på en dag. Fresta inte heller Herrens tålamod. Det gjorde många av dem och dog av ormbett. Och klaga inte på Gud och på hans handlingssätt med dig, som några av dem gjorde, för det var därför som Gud sände sin ängel för att döda dem. Allt det som hände dem är också förebilder för vår situation, och det skrevs ner för att varna oss som lever i dessa sista dagar, när världen närmar sig sitt slut. Därför ska ni vara försiktiga. Om ni tänker, jag skulle aldrig handla på det sättet, så var ändå försiktiga, för ni kan också falla i synd. Men kom ihåg att de onda begär som ni lockas av inte är nya eller annorlunda. Många andra har mött precis samma problem före er, och ingen frestelse är för stark. Ni kan lita på att Gud ser till att frestelsen inte blir så stor att ni inte kan stå emot den. Detta har han lovat, och han håller sitt ord. När Gud sänder prövningar visar han er samtidigt en utväg att komma igenom dem. Håll er alltså borta från avgudadyrkan, mina kära. Ni är förståndiga människor. Tänk nu efter själva om det jag ska säga är sant. När vi ber om Herrens välsignelse över den bägare vin som vi dricker i nattvarden vid Herrens bord, betyder inte detta att alla som dricker den tillsammans delar välsignelsen av Kristi blod? Och när vi bryter brödet för att äta det tillsammans, visar inte detta att vi tillsammans delar välsignelserna i hans kropp? Det spelar ingen roll hur många vi är, för vi äter alla av samma bröd och visar att vi alla är delar i samma Kristi kropp. Det är likadant med det judiska folket. Alla som äter offren förenas av den handlingen. Vad vill jag säga med detta? Säger jag att avgudarna som vissa folk offrar till verkligen lever och är verkliga gudar och att dessa offer har något värde? Nej, inte alls. Vad jag säger är att de som offrar kött till avgudar genom sina offer förenas med onda andar och inte med Gud. Jag vill inte att en enda av er ska ha gemenskap med demoner. Ni kan inte äta och dricka vid Herrens bord och samtidigt också vid de onda andarnas bord. Ni måste välja vilken gemenskap ni vill ha. Eller ska vi göra Herren svartsjuk? Är vi starkare än han är? Ni är visserligen fria att äta av sådant som offrats till avgudar. Det är inte emot Guds lagar, men det betyder inte att ni måste äta det. Det kanske inte är det bästa och det som blir till den största hjälpen. Tänk inte bara på er själva. Försök att tänka på er medmänniska också och vad som är bäst för henne. Så här ska ni göra. Köp vilket slags kött som helst som säljs på marknaden. Bry er inte om att fråga om det har offrats till avgudar eller inte, så behöver svaret inte skada ert samvete. Jorden och allt gott den ger tillhör Herren, och ni har fått allt sammans för att njuta av det. Om någon som inte är en kristen ber att ni ska komma och äta middag hos honom, så låt inget hindra er från att tacka ja om ni vill gå. Ät vad som finns på bordet utan att ställa några frågor. Då slipper ni få reda på om det har använts som offer till avgudar, och ni riskerar inte att få dåligt samvete av att äta det. Men om någon varnar er för att köttet har offrats till avgudar, ät det då inte för den människas skull som talade om det för er och för hennes samvetes skull. I det fallet är det hennes känslor och inte era som är det viktiga. Varför då? Ska jag låta min frihet bestämmas av någon annans samvete? Om jag kan tacka Gud för maten och njuta av den, varför ska någon annan få förstöra allt? Bara för att han tycker att det är fel? Det finns ett starkt skäl. Vad vi än gör, ska vi göra det till Guds ära. Det gäller även när vi äter och dricker. Ge inte någon människa anledning att reta sig på dig, vem hon än är, jude, grek eller medlem av Guds församling. Detta är det mönster som jag följer. Jag försöker rätta mig efter alla och inte bara göra vad jag tycker är bäst för mig själv, utan jag tänker på vad som är bäst för dem så att de också kan bli frälsta. Ni bör följa mitt exempel, precis som jag följer Kristi exempel. Kapitel 11. Kära bröder, jag är så glad att ni har kommit ihåg att göra allt efter mina instruktioner. Men det är en sak som jag vill påminna er om. En hustru är ansvarig inför sin man. Hennes man är ansvarig inför Kristus och Kristus är ansvarig inför Gud. Det är därför som en man vanärar Kristus som han täcker sitt huvud medan han ber eller profeterar. Och det är därför som en kvinna vanärar sin man om hon offentligt ber eller profeterar utan slöja. Om hon vägrar att täcka huvudet kan hon lika gärna också klippa av sig allt sitt hår. Men eftersom det är en skam för en kvinna att få sitt huvud rakat bör hon använda sin slöja. Men en man bör inte ha något på sitt huvud. Han skapades till Guds avbild. Kvinnan skapades för mannen. Den första mannen kom inte från en kvinna, utan det var den första kvinnan som kom från mannen. Och den första mannen, Adam, skapades inte för Evas skull, utan Eva skapades för Adam. En kvinna som bär sin slöja visar änglarna att hon ställer sig under mannens beskydd. Men kom ihåg att i Guds plan behöver männen och kvinnorna varandra. För även om den första kvinnan kom från mannen, så har alla män fötts av kvinnor sedan dess. Och både män och kvinnor kommer från Gud, deras skapare. Vad tycker ni själva om detta? Passar det sig att en kvinna ber offentligt utan slöja? Är det inte naturligt att kvinnan har huvudet skyddat? Kvinnor är ju stolta över sitt långa hår som de använder som ett slags slöja. Är långt hår på en man lika naturligt? Om någon vill diskutera detta kan jag bara säga att varken hos oss eller i någon av Guds församlingar firar man gudstjänst på annat sätt. Nästa punkt på min lista med sådant som jag vill ta upp med er är också något som jag har reagerat emot. Det låter som det är till mer skada än nytta när ni samlas för att fira Herrens måltid. Alla berättar för mig om de diskussioner som pågår vid dessa möten och de splittringar som uppstår bland er, och jag kan säkert tro att det är så. Jag förmodar att ni anser att detta är nödvändigt för att ni som alltid har rätt ska synas och bli erkända. Som ni nu kommer tillsammans för att äta är det inte Herrens måltid ni äter, utan er egen. Det sägs att alla skyndar sig att kasta i sig all mat de kan utan att vänta och dela med sig åt andra. På så sätt får några för lite och andra av allt att döma för mycket. Vad är detta? Är det verkligen sant? Kan ni inte äta och dricka hemma för att undvika att vanhedra församlingen och få de fattiga att skämmas som inte kan ta med sig någon mat? Vad ska jag säga om det här? Vänta för all del ingen uppskattning från mig. Från Herren själv vet vi hur vi ska göra. Under den natt när Judas förrådde honom tog Herren Jesus ett bröd, och när han hade tackat Gud för det bröt han det och gav det till sina lärjungar och sa: "Detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne om mig." På samma sätt tog han vinbägaren efter måltiden och sa: "Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Varje gång ni dricker av den, gör det till minne om mig. Varje gång ni äter brödet och dricker av vinet påminner ni alltså varandra om Herrens död. Gör detta tills han kommer tillbaka. Om någon gör denna handling på ett ovärdigt sätt är han därför skyldig till synd mot Herrens kropp och blod. Det är därför som en människa bör granska sig själv noggrant innan hon äter av brödet och dricker från bägaren. För om hon gör det på ett ovärdigt sätt och inte tänker på vems kropp det gäller, så äter och dricker hon Guds dom över sig själv. Hon gycklar nämligen med Kristi död. Det är därför som många av er är sjuka och svaga, och en del till och med har dött. Men om ni prövar er själva innan ni äter, så kommer ni inte att bli dömda och straffade. Men när vi döms och straffas av Herren är det för att vi inte ska bli dömda tillsammans med resten av världen. Kära bröder, när ni samlas till Herrens måltid ska ni ge varandra tid. Och om någon verkligen är hungrig bör han äta hemma, så att han inte drar en dom över sig själv när ni kommer tillsammans. Jag ska tala med er om de andra sakerna när jag har kommit till er. Kapitel 12. Nu, kära bröder, vill jag gärna lägga till rätta några missförstånd vad gäller de andliga nådegåvorna. Ni minns kanske att ni innan ni blev kristna gick från den ena avguden till den andra för att få hjälp. Men inte en enda av dem kunde tala ett enda ord. Nu möter ni människor som påstår att de bär fram budskap från Guds ande. Hur ska ni veta om de talar sanning? Ett är klart, och det är att ingen som talar under Guds andes inflytande kan förbanna Jesus. Ingen kan heller säga Jesus är Herre och verkligen mena det, om inte den helige ande inspirerar honom. Nu ger Gud oss många olika slags gåvor, men det är samma helige ande som är källan till dem allesammans. Det finns olika sätt att tjäna Gud på, men det är samma Herre vi tjänar. Gud kan arbeta på många sätt i våra liv, men det är samma Gud som verkar i och genom alla som tillhör honom. I var och en visar sig den helige ande så vi kan göra nytta. Till en person ger anden gåvan att ge visa råd, en annan får förmåga att ge speciell insikt, och detta kommer från samma ande. Han ger stark tro till en och gåvan att bota sjuka till en annan. Han ger kraft att göra under till några och till andra kraft att profetera. Han ger någon förmågan att skilja mellan andar. Ytterligare någon kan tala på språk som man aldrig har lärt sig, medan andra som inte heller kan språket får förmågan att förstå vad som sägs. Det är samma ende helige ande som ger alla dessa gåvor till var och en som han vill. Våra kroppar har många delar, men tillsammans utgör de många delarna bara en kropp. På samma sätt är det med Kristi kropp. Var och en av oss är en del av samma kropp. Några av oss är judar, andra är det inte, några är slavar och andra är fria. Men den helige ande har fört oss samman till en kropp. Vi har döpts till att höra till en och samma kropp genom en och samma ande. Vi får alla vår näring från honom. Ja, kroppen består av många delar, inte bara en del. Om foten säger, jag tillhör inte kroppen för jag är inte en hand, betyder inte det att den inte är en del av kroppen? Och vad skulle ni tänka om ni hörde ett öra säga, jag tillhör inte kroppen för jag är bara ett öra och inte ett öga? Skulle det innebära att det inte är en del av kroppen? Anta att hela kroppen var ett öga. Hur skulle du då kunna höra? Om din kropp bara var ett stort öra, hur skulle du då kunna känna någon lukt? Men Gud har inte skapat oss på det sättet. Han har skapat många delar i våra kroppar och satt varje del precis där han vill ha den. Hur skulle en kropp kunna klara alla sina funktioner om den bara hade en del? Därför består kroppen av många delar, men det är ändå bara en enda kropp. Ögat kan aldrig säga till handen, jag behöver dig inte. Och huvudet kan inte säga till fötterna, jag behöver er inte. Och några av de delar som verkar vara svagast och minst viktiga är i själva verket de mest nödvändiga. Vissa kroppsdelar skyddar vi noggrant från andras blickar och vi klär dem med stor noggrannhet, medan andra inte behöver denna speciella omtanke. Gud har alltså satt ihop kroppen på ett sådant sätt att särskild uppskattning och omsorg ges till delar som annars kunde vara mindre viktiga. Detta skapar harmoni mellan kroppsdelarna så att de har samma omtanke om varandra som om sig själva. Om en kroppsdel lider, så lider alla de andra med den. Och om en kroppsdel visas uppskattning, gläder sig också alla de andra. Detta är vad jag försöker säga. Ni utgör alla tillsammans Kristi kropp. Och var och en av er är en särskild och nödvändig del av den. Jag vill särskilt nämna några av de delar som finns i Guds församling, Kristi kropp. Och jag gör det i en viss rangordning. Apostlar, profeter, lärare, de som har gåvan att göra under, de som har gåvan att bota sjuka, de som har gåvan att hjälpa människor i nöd, de som har gåvan att organisera och samordna olika uppgifter och de som talar på språk som de aldrig har lärt sig. Kan alla vara apostlar? Naturligtvis inte. Kan alla vara profeter? Nej. Kan alla vara lärare? Kan alla göra under? Kan alla bota sjuka? Naturligtvis inte. Ger Gud oss alla förmåga att tala på språk som vi aldrig har lärt oss? Kan vem som helst förstå och översätta vad det som har den gåvan säger? Absolut inte. Men ni ska sträva efter att få de gåvor som är högt upp på min lista. Och nu ska jag visa er något som är överlägset allt annat. Kapitel 13. Om jag kan tala alla språk, både i himlen och på jorden, men inte har kärlek till andra människor, så dör allt jag säger samtidigt med ekot av min röst. Om jag kan profetera och känna till alla Guds hemligheter och allt som ska hända i framtiden, men inte älskar mina medmänniskor, vad kan jag då göra för nytta med all min kunskap? Om jag har trons gåva, så att jag kan flytta på berg bara genom att säga ett ord, vad är det som säger att den gåvan blir använd rätt om jag inte har kärlek till andra? Om jag ger allt jag äger till fattiga människor och är villig att dö i min tjänst, men inte älskar dem jag är kallad att tjäna, så kommer mitt arbete inte att ha något som helst värde. Kärleken är tålmodig, god och hänsynsfull, aldrig misstänksam eller avundsjuk, aldrig skrytsam eller stolt och aldrig överlägsen, självisk eller fräck. Kärleken kräver inte att få sin egen vilja fram, den är inte irriterad över andra, inte långsint och den lägger knappast märke till när andra handlar fel. Den är aldrig glad över orättvisan men gläder sig alltid när sanningen segrar. Kärleken är trogen, vad den än kostar. Den förväntar sig alltid det bästa, hoppas i det längsta och är beredd att uthärda allt. Alla de andliga gåvor som Gud ger kommer en dag att ta slut, men kärleken lever vidare i evighet. En dag kommer gåvan att profetera att upphöra. De många språken att tystna och kunskapen att ta slut. All vår kunskap och all vårt profeterande är bara detaljer i en underbart skön helhet. När vi en gång ser den fullkomliga verkligheten behöver vi inte längre dessa gåvor, som trots att de är underbara ändå är begränsade. När jag var barn talade jag, tänkte och resonerade jag som ett barn. Men när jag blev en vuxen man sträckte sig mina tankar mycket längre och nu har jag lagt av med det som är barnsligt. På samma sätt kan vi bara se och förstå en del av Guds storhet nu. Det är som spegelbilden i en orolig vattenyta. Men en dag ska vi se honom klart. Ansikte mot ansikte. Nu ser jag bara en del av bilden och den är grumlig. Men då ska jag se Gud fullständigt klart. Lika klart som han ser mig och vad jag är just nu. När allt annat går under finns tre saker ändå kvar. Tron, hoppet och kärleken. Men störst av dem är kärleken. Kapitel 14. Låt kärleken vara ert främsta mål, men be om de speciella gåvor som den helige ande ger, och särskilt om profetians gåva. Om din gåva är att tala i tungor, det vill säga att tala på ett språk som du inte har lärt dig, så talar du till Gud men inte till människor, eftersom de inte kan förstå dig. Du talar genom andens kraft, men allt du säger är en hemlighet. Men den som profeterar förkunnar Guds budskap. Han hjälper andra att växa i Herren och uppmuntrar och tröstar dem. En person som talar i tungor får alltså hjälp att själv växa till i anden, men en som profeterar kommer med budskap från Gud och bygger upp hela församlingen. Jag önskar att ni alla hade gåvan att tala i tungor, men jag önskar ännu mer att ni alla kunde profetera Guds budskap. Det är nämligen en större och mer användbar utrustning än att tala på okända språk. Om du inte efteråt kan tolka vad du har sagt, så att de andra också kan få någon nytta av det. Kära vänner, tänk er att jag själv skulle komma till er och tala på ett språk som ni inte förstod. Till vilken nytta skulle det vara? Men om jag på ett språk som ni förstår talar om vad Gud har visat mig och berättar om de saker som jag känner till och vad som ska hända och om de stora sanningarna i Guds ord, så är det vad ni behöver och det kommer att hjälpa er. Om ett instrument, en flöjt eller en harpa, ger ifrån sig toner som inte kan skiljas från varandra, hur ska man då kunna höra vilken melodi som spelas? Ingen kan känna igen flöjtens melodi om inte varje ton ljuder klart. Och om en trumpetsignal är otydlig, vem gör sig då färdig till strid? Hur ska en människa då kunna förstå vad du menar om du talar till henne på ett främmande språk? Du kan lika gärna tala till väggarna. Jag antar att det finns tusentals andra språk än mitt i världen. Alla är utmärkta för de som förstår dem, men mig säger de ingenting. Om någon talar till mig på ett språk jag inte förstår, så är vi främlingar för varandra. Eftersom ni är så ivriga att få den helige andes gåvor, så be honom om det bästa, det som kan bli till verklig hjälp för hela församlingen. Om någon får gåvan att tala på okända språk, så bör han också be om gåvan att veta vad som har sagts, så att han klart kan tala om det för människorna efteråt. För om jag ber på ett språk som jag inte förstår, så ber min ande, men jag vet inte själv vad jag säger. Hur ska jag då göra? Jag ska be på båda sätten. Jag kan tala i tungor, men också be på mitt modersmål. Jag kan sjunga i anden, men också på mitt eget språk, så att jag förstår den lovprisning som jag för fram. För om du talar tungomål och prisar och tackar Gud enbart med anden, hur ska då de som inte förstår dig kunna lovprisa Gud tillsammans med dig? Hur ska de kunna förena sig med dig i tacksägelse när de inte vet vad du säger? Du tackar utan tvivel på ett utmärkt sätt, men de andra människorna som är närvarande får ingen hjälp av det. Jag tackar Gud för att jag talar i tungor mer än någon av er. Men i offentliga gudstjänster talar jag hellre 5 ord som människor kan förstå och få hjälp av än 10 000 ord i tungor på ett okänt språk. Kära bröder, var inte barn till förståndet. Ni ska vara som barn i fråga om allt ont, men fullvuxna till förståndet. Det står i de gamla skrifterna att Gud ska sända män från andra länder för att tala på främmande språk till sitt folk, men inte ens då ska de lyssna. Ni ser alltså att tungotalet framförallt är ett problem för de som inte vill tro. Profetiska ord däremot är till för oss kristna, eftersom den som inte vill tro inte är mogen för det. Anta att den som inte tror kommer till församlingen och hör er tala på olika språk. Nu kommer han att tro att ni är galna. Däremot, om ni alla profeterar, så kan alla vittnesbörden övertyga hans samvete att han är en syndare. Hans hemliga tankar kommer att bli kända, och han kommer att falla ner på sina knän och tillbe Gud och förklara att Gud verkligen finns där ibland er. Mina bröder, låt oss nu sammanfatta vad jag har sagt. När ni kommer tillsammans bör det fungera på det sättet att några sjunger, andra undervisar eller återger något som Gud har låtit dem förstå. Andra talar i tungor eller översätter någon annans tungomål. Men allt som görs måste vara nyttigt för alla och bygga upp dem i tron på Herren. Inte fler än 2 eller högst 3 bör tala på okända språk. Och om ingen som kan tolka finns närvarande bör de inte tala högt. De kan tala tyst för sig själva och för Gud, men inte offentligt. 2 eller 3 kan profetera, om de har gåvan, men bara 1 i taget, medan de andra lyssnar. Om någon får ett budskap eller en uppenbarelse från Herren, ska den som då talar sluta. På det sättet kan alla som har profetians gåva få tala, den ene efter den andra, och alla kommer att lära sig något och bli uppmuntrade och hjälpta. Kom ihåg att en person som har ett budskap från Gud också har kraft att behärska sig själv eller att vänta på sin tur. Gud tycker inte om när det är oordning. Han vill att det ska vara harmoni i församlingen. Kvinnorna bör vara tysta under sammankomsterna. De ska inte vara med i diskussionerna, för de är enligt skriften underordnade männen. Om de undrar över något kan de fråga sina män efteråt i hemmet, för det är olämpligt för kvinnor att säga sin mening under sammankomsterna. Håller ni inte med mig? Tror ni att kunskapen om Guds vilja börjar och slutar med er i Korint? Ja, då har ni misstagit er. Ni som gör anspråk på att ni har profetians gåva och andra gåvor från den helige ande borde vara de första att förstå att vad jag säger är en befallning från Herren själv. Men om någon fortfarande inte håller med mig så måste vi lämna honom i hans okunnighet. Därför, kära vänner i tron, var angelägna om att bli profeter så att ni kan förkunna Guds budskap klart, men säg aldrig att det är fel att tala i tungor. Se till att allt sker värdigt och med ordning. Kapitel 15. Bröder, låt mig nu få påminna er om vad de goda nyheterna handlar om. De har verkligen inte förändrats utan är samma goda nyheter som jag tidigare har gett er. Ni välkomnade dem då och det gör ni också nu, för er tro är ju ett resultat av dem. Och det är genom dem ni har blivit frälsta, om ni nu fortfarande håller fast vid er tro. Annars har ju allt varit bortkastat. Från första början förmedlade jag till er vad jag själv har fått kunskap om, nämligen att Kristus dog för våra synder, precis som skriften sa att han skulle, och att han begravdes och att han uppstod från graven 3 dagar senare, alldeles som profeten hade förutsagt. Petrus såg honom, och senare såg också resten av de 12 honom. Efter det såg mer än 500 kristna bröder honom på en gång, och de flesta av dem lever fortfarande. Sedan såg Jakob honom, och därefter alla apostlarna. Sist av alla såg också jag honom, långt efter alla de andra, som om jag hade blivit född nästan allt för sent för att uppleva det. Jag är den minst värdiga av alla apostlarna. Ja, jag borde inte alls kallas apostel, med tanke på hur jag tidigare behandlade Guds församling. Men vad jag nu än är, så är det därför att Gud slösade en sådan godhet och nåd på mig, och det är inte utan resultat, för jag har arbetat mer intensivt än alla de andra apostlarna. Och ändå är det inte jag som har gjort det, utan Gud som har arbetat i mig för att välsigna mig. Det spelar ingen roll vem som har arbetat mest intensivt, jag eller dem. Det viktiga är att vi har predikat de goda nyheterna för er och att ni har trott dem. Men säg mig nu, eftersom ni tror vad vi predikar, nämligen att Kristus uppstod från de döda, varför säger en del av er att det inte finns någon uppståndelse? För om det inte finns någon uppståndelse från de döda är ju Kristus fortfarande död. Och om han fortfarande är död är all vår förkunnelse meningslös och er tro på Gud tom, värdelös och hopplös. Vi apostlar är i så fall alla lögnare, eftersom vi har sagt att Gud väckte upp Kristus från de döda. Om det inte finns någon uppståndelse, då är Kristus fortfarande död och er tro är meningslös och ni är fortfarande kvar i era synder. Om det är på det sättet har alla kristna som dött gått förlorade. Om det bara finns ett värde i att vara kristen under livet här på jorden, så är vi de olyckligaste av alla varelser. Men faktum är att Kristus verkligen uppstod från de döda och har blivit den första av alla de som en dag ska uppstå. Döden kom in i världen genom vad en människa, Adam, gjorde. Men genom en annan människa, Kristus, kom uppståndelsen från de döda. Vi är alla släkt med Adam och därför kommer vi att dö. För överallt där det finns synd, där blir döden följden. Men alla som är släkt med Kristus kommer att få nytt liv, men i tur och ordning. Kristus uppstod först, och när sedan Kristus kommer tillbaka ska allt hans folk uppstå. Efter detta ska slutet komma, när Kristus överlämnar riket till Gud, Fadern, sedan han besegrat alla sina fiender. För Kristus ska vara kung tills han har besegrat alla sina fiender, också den sista fienden, döden. Denna måste också övervinnas och förintas. Kristus har av Fadern fått välde och makt över allting, men härskar naturligtvis inte över Fadern själv, som gav honom denna makt att regera. När Kristus slutligen har vunnit striden mot alla sina fiender, då kommer han, Guds son, att också ställa sig under sin fars överhöghet, så att Gud, som har gett honom seger över allt annat, blir den enda härskaren. Vad är det för mening med att låta döpa sig för de döda, om de döda inte kommer tillbaka till livet? Varför ska man göra det, om man inte tror att de döda ska uppstå en dag? Varför skulle vi själva ständigt riskera våra liv och se döden i vitögat gång på gång? Det är ett faktum att jag utsätts för dödsfara dagligen. Det är lika sant som att jag är stolt över att ni växer till i Herren. Och vad låg det för värde i att slåss med vilddjuren i Efesos, om det bara gäller något för livet här nere? Om vi inte ska leva efter det att vi har dött, så kan vi lika gärna ägna oss åt att ha roligt, äta och dricka och vara glada. Vad spelar då allt annat för roll? Imorgon ska vi ju dö, och då är det slut på allt. Men låt er inte luras av dem som säger så. Om ni lyssnar på dem, så börjar ni snart också handla som dem. Var förnuftiga och sluta synda. För till er skam måste jag säga att några av er inte alls är kristna och aldrig har känt Gud. Men någon kanske frågar, hur kommer de döda att uppstå? Vilken slags kroppar kommer de att få? Vilken dum fråga. Du kan finna svaret i din egen trädgård. När du sår ett sädeskorn i marken växer det inte till en planta om det inte dör först. När det gröna skottet kommer upp ur sädeskornet är det mycket olikt säden som du först sådde. För det enda du lägger i jorden är ett torrt litet vetekorn, eller vad det nu är, som du sår. Sedan ger Gud dig en ny, vacker kropp av precis det slag som han vill att det ska ha. Och alla slags plantor växer från olika slags frön. Och alldeles som det finns olika slags säd och plantor, så finns det också olika slags kroppar. Mänskliga varelser, djur, fiskar och fåglar är alla olika. Änglarna i himlen har kroppar som är mycket olika våra, och deras skönhet är en annan än vår. Solen har en skönhet, och månen och stjärnorna en annan. Och stjärnorna skiljer sig från varandra i skönhet och klarhet. På samma sätt är våra jordiska kroppar som dör och förmultnar annorlunda än de kroppar vi ska få när vi kommer tillbaka till livet. För de ska aldrig dö. De kroppar som vi har nu besvärar oss. Men de ska bli fyllda av skönhet när vi uppstår. Nu är det svaga, döende kroppar. Men när vi får liv igen kommer de att vara fyllda av styrka. När döden rör vid dem nu är de bara mänskliga kroppar, men när de uppstår ska de vara övernaturliga kroppar. För alldeles som det finns naturliga mänskliga kroppar, så finns det också övernaturliga andliga kroppar. Skriften säger oss att den första mannen, Adam, blev en levande varelse, men Kristus blev en livgivande ande och är därför större. Först har vi alltså dessa mänskliga kroppar, och senare ger Gud oss andliga himmelska kroppar. Adam skapades av jordens mull, men Kristus kom från himlen där ovan. Varje mänsklig varelse har en kropp, precis som Adam hade, skapad av jord. Men alla som blir Kristi tillhörigheter kommer att få samma slags kropp som han, en kropp från himlen. Alldeles som var och en av oss har en likadan kropp som Adam hade, så kommer vi en dag att få en likadan kropp som Kristus har. En jordisk kropp av kött och blod kan alltså inte komma in i Guds rike. Våra kroppar, som ju alla ska dö, är inte av det rätta slaget för att leva i evighet. Ni ska få del av en hemlighet. Vi ska inte alla dö, men vi ska alla få nya kroppar. Det kommer att hända på ett ögonblick, när den sista basunen ljuder. För det ska höras en basunstöt från himlen, och alla de kristna som har dött kommer plötsligt att bli levande med nya kroppar, som aldrig, aldrig ska dö. Sedan ska vi som fortfarande lever också i ett ögonblick få nya kroppar. Våra jordiska kroppar, de som vi nu har och som kan dö, måste förvandlas till himmelska kroppar som inte kan förstöras utan ska leva i evighet. När detta händer kommer slutligen skriften att uppfyllas. Döden är besegrad och finns inte mer. Död, var är då din seger? Död, var är din makt? För dödens makt kommer av synden och syndens makt kommer av lagen. Vi prisar Gud för segern över döden. Det är han som ger seger genom Jesus Kristus, vår Herre. Mina kära bröder, eftersom den framtida segern är viss, ska ni därför vara starka och fasta och hängivet arbeta för Herren, för ni vet att inget som ni gör för Herren är förgäves. Kapitel 16. Så vill jag ge er några anvisningar när det gäller de pengar som ni samlar in för att skicka till de kristna i Jerusalem. Jag har gett samma instruktioner till församlingarna i Galatien. Varje söndag bör var och en av er lägga undan något av vad ni har tjänat under veckan och använda det för detta offer. Beloppet får avgöras av hur mycket Herren har hjälpt er att tjäna. Vänta inte tills jag har kommit för att då försöka samla in allt på en gång. När jag kommer ska jag skicka er gåva med ett brev till Jerusalem. Det ska föras dit av budbärare som man kan lita på. Ni kan själva välja ut vilka. Om det passar kan jag också följa med så att vi då kan resa tillsammans. Jag ska komma och besöka er när jag varit i Makedonien som jag bara reser igenom. Det kan bli så att jag stannar längre hos er, kanske hela vintern, och sedan kan ni skicka mig vidare till mitt resmål. Den här gången vill jag inte bara göra ett kort besök och sedan fortsätta. Jag vill komma och stanna ett tag om Herren låter mig göra det. Jag ska vara tillbaka här i Efesos till pingst, för här har jag en vidöppen dörr att predika och undervisa. Det händer mycket här, men det finns också många fiender. Om Timoteus kommer, så se till att han känner sig hemma hos er, för han arbetar för Herren, precis som jag gör. Låt ingen förakta honom eller se ner på honom därför att han är ung, utan låt mig få honom tillbaka lycklig och glad över den tid han har fått vara hos er. Jag ser fram emot att träffa honom snart tillsammans med de andra som återvänder. Jag bad Apollos att besöka er tillsammans med dem, men han menade att det inte var tid för det ännu. Han kommer att hälsa på hos er senare när han får tillfälle. Håll ögon och öron öppna. Var trogna mot Herren. Handla som män. Var starka. Och vad ni än gör, så gör det i vänlighet och kärlek. Kommer ni ihåg Stefanas och hans familj? De var de första som blev kristna i Grekland, och de ägnade sitt liv åt att hjälpa och tjäna de kristna överallt. Var snälla och följ deras anvisningar och gör allt vad ni kan för att hjälpa dem och andra som arbetar så helhjärtat vid er sida. Jag är glad att Stefanas, Fortunatus och Achaicus har kommit på besök. De har gett mig all den hjälp som ni inte kan ge mig eftersom ni inte är här. De har verkligen tröstat mig och varit till stor uppmuntran för mig, och jag är säker på att de har varit det för er också. Jag hoppas att ni verkligen uppskattar det arbete som sådana män utför. Församlingarna här i Asien skickar er sina kärleksfulla hälsningar. Aquila och Priska sänder sina hälsningar, och det gör också alla de andra som träffas i deras hem för att fira gudstjänst. Alla vännerna här har bett mig att hälsa er. Hälsa varandra med en helig kyss. Jag skriver dessa avslutningsord med min egen hand. Om någon inte älskar Herren, så vilar förbannelse över honom. Kom, Herre Jesus. Kärlek och nåd från Jesus Kristus ska vila över er. Mina varma hälsningar till er alla, för vi tillhör alla Kristus Jesus. Farväl. Hälsningar, Paulus.